De två sista veckorna så har jag tillbringat tid i skogen och på vedbacken. Och när jag har hållit på med veden så har jag funderat och tänkt på den här dagen. Och tankar har kommit, tankar har gått. Tankar har liksom bara flyger förbi, men några tankar stannar kvar. Och jag sa till Ronny här att jag hoppas att inte den här blir korthuggen då, bara för att man har varit på vedbacken. Och jag tror inte det. Herre, jag ber dig om din nåd över oss idag, Herre. Att ditt ord ska få lysa för våra hjärtan. Att ditt ord är våra fötters lykta och ljus på vår stig, Herre. Tack att vi får tro det, Herre. Och jag ber dig välsigna det som du har lagt på mitt hjärta. Och ge mig nåd att få frambära det. Amen. Jag har ju haft tillfälle under åren att lyssna till flera goda förkunnare. Pastorer som har haft förmågan att tala på ett sätt som gjort att det har stannat kvar i minnet. Det har varit en undervisning som har varit till uppbyggelse. Dels för mitt kristna liv. Och det har också blivit till välsignelse för min vardag. Det har varit en förkunnelse som har fått konsekvenser för mig. För jag har insett nämligen att jag måste låta mig förändras av den heliga ande. Alltså låta mig förändras, mitt sätt att leva, mitt sätt att tänka, mitt sätt att tala och bemöta andra människor. En undervisning som har lärt mig att Gud älskar min nästa genom mig. Och att mitt livs vittnesbörd är starkare än mina ords vittnesbörd. Jag har ju också lyssnat till predikanter som talat väldigt inspirerande och medryckande för stunden. Men efteråt så kommer man inte ihåg egentligen vad det var man talade om. Ni kanske känner igen det där. Vi är ju olika. Och kanske är det så att de flesta predikningar jag lyssnar till under åren, de är nog från mig själv. Och hur de har varit, det må ju andra då döma. Men jag tänkte i alla fall citera en verkligt gudabenådad förkunnare. Han var ingen dussin predikant, utan en som kunde identifiera människors behov och tala direkt in i deras situation. Ibland så förkunnade han budskapet om himmelriket för bara en person. Ibland så talade han för stora skaror. Och stora skaror kom ofta för att lyssna till honom. Ibland så var denne märkliga predikant, hans ord var skarpa och hårda. Men det fanns alltid ett budskap om förlåtelse och omvändelse. Och dessutom så följde i spåren av hans förkunnelse detta att människor blev helade från sjukdomar. Och det finns berättelser om hur till och med döda uppstod genom denna märkliga predikants ord. Och vi återfinner ett referat utav en av hans predikningar i Matteus evangeliet. I kapitlen 5-7. Då förstår ni att denne märkliga predikant som jag talar om är Jesus. Och jag ska läsa ifrån slutet av den predikan, den sista tredjedelen, ifrån det sjunde kapitlet. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så du kan se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, då ska inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ned och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen den. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ned, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem, han är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ned, Floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Kontexten för den här predikan som Jesus ger vid det här tillfället, det är ju följande. Efter att Jesus har varit i öknen under 40 dygn för att be och fasta. Och jag tror att denna tid av bön, det var en bön till Fadern för att han skulle, så att säga, komma rätt i den verksamhet som han skulle inleda. Jag tror att där bad han till Fadern att Guds vilja skulle ske genom honom. Att han skulle få befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Att möta, så att säga, rätt personer. Personer som genom mötet med honom och hans undervisning skulle få sina liv förvandlade. För glöm inte att även om han var Guds son, alltså var ett med Gud, så var han, när han vandrade här på jorden, människa. Sann människa, det är 100%. I slutet av den här bön- och fasteperioden som han hade, så dyker då djävulen upp med alla sina frestelser. Men han står emot och frestaren viker undan. Så bosätter han sig i Kafarnaum vid Galileiska sjön. Kafarnaum var vid den här tiden en ganska betydande stad. Man tror faktiskt att staden hade omkring 30 000 invånare. Och det var här i Galileen som Jesus började förkunna och undervisa i synagogorna. Och han botade, står det, alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och hans budskap var detta: omvänd er, himmelriket är nära. Omvänd er, himmelriket är nära. Ryktet om honom, det spreds ju väldigt snabbt även utanför Galileen. Och så förde man till honom människor som led av alla slags sjukdomar och plågor. Och det står faktiskt att han botade dem alla. Och det var också här, på sina vandringar ut med Galileiska sjön, som han kallar sina första lärjungar. Och det är de här lärjungarna som han har kallat att följa honom, som han tar med sig upp på berget och börjar undervisa dem. Men vi förstår att även den stora folkmassan hade ju möjlighet att lyssna när Jesus talade till sina lärjungar. För avslutningsvis så kan vi ju notera då, eller se att Matteus noterar, nämligen följande citat här: när Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärde. Det här är ju själva sammanhanget där vi är, alltså. Nu börjar ju han sin undervisning med att säga att de människor som har behov är saliga. Därför, just därför att deras behov ska bli tillgodosedda. Vi börjar ju här i 50 kapitlet. Sen fortsätter han inledningsvis att tala om en väldigt viktig sak angående hans uppgift här bland människor. Han säger så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Fariserna och de skriftlärde, de höll ju stenhårt på lagens krav, på lagens bokstav. Men att hålla på lagen på det sätt som de gjorde var inte tillräckligt. Och därför så poängterar han i den 20:e versen i 50 kapitlet, om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Det är ganska tufft sagt, tycker jag. Och så skärper han lagens bud genom att säga, ni har hört att det blir sagt till fäderna, och så säger han, tar han upp någonting. Och så tillägger han, men jag säger er. Och så skärper han lagens krav på det viset. Han går vidare och talar om allmosor, om hur vi ska be och fasta. Och han talar om att inte bekymra oss i onödan, för vår himmelske fader vet vad vi behöver. Och när vi söker Guds rike först av allt, så ska fadern ge oss allt vad vi behöver för detta livet. Så vill jag gå till den text som vi läste med varandra ifrån 7:e kapitlet. Den börjar: döm inte, så blir ni inte dömda. Och jag skulle säga att Gud, och endast han, känner motiven bakom en människas ord och handlingar. Bara Gud vet om människans inre motiv till varför man gör vissa val och ställningstagande. Och därför är det hans sak att döma, inte vår. Och när vi läser det här sammanhanget så visar det att det är inte frågan om en bedömning. I vers 15 exempelvis så uppmanar Jesus att man ska ta sig tillvara för falska profeter. Och då kan vi ställa oss frågan så här: vad är då en sann profet eller en falsk profet? Liksom vägvalet för människan består av två vägar. Den smala vägen som leder till livet, eller den breda vägen som leder till fördärvet. Så finns det också sanna profeter och falska profeter. Och vi har att välja vilka vi vill följa. Profeterna skulle kunna liknas vid vägvisarna på den väg vi går. Alltså de som ska leda oss på vägen. En sann profet är Guds mun. En profet som talar Guds ord, medan de falska uppträder egenmäktigt. De har också utnämnt sig själva. Vi kan också se att den falska profetens budskap ofta ligger så nära sanningen som möjligt. Allt för att efterlikna Guds ord utan att vara Guds ord. Det är det som är skillnaden. Och i bland annat i Paulus brev så ser vi undervisning om att se upp med de falska profeterna. Att inte låta dem få inflytande över församlingen och dess undervisning. Och där ser vi också att det avgörande provet är den frukt som kommer av profetens utsagor. Jag skulle vilja ta några exempel bara för att förtydliga lite grann hur jag tänker i det här. Om jag till exempel i Guds namn profeterar och säger att Gud lovar att någonting ska hända inom en viss tid och det inte sker, är jag då en sann profet? Nej, då är jag väl en falsk profet, eftersom Gud alltid håller det han lovar. Förstår ni mitt resonemang? Bra. Om jag säger att Gud älskar varje människa som jag möter, det är väl sant. Men samtidigt spottar på tiggaren som sitter utanför affären och ber om en slant, är jag då en sann profet? Nej, då är jag en falsk profet som säger att Gud älskar alla människor. Eller om jag välsignar Israel med min mun, så som skriften uppmanar oss att göra, men med samma mun kan tala illa om min nästa, om mina grannar till exempel, så är min välsignelse och mitt vittnesbörd falskt. Då är jag en falsk profet. Du kan väl det åttonde budet? Är det någon som kan citera det? Just det. Du ska inte bära falsk vittnesbörd om din nästa. Det är det åttonde budet. Jag läste en bok utav Thomas Sjödin här helt nyligt. Boken Det händer när du vilar. Där läste jag följande, citerar. I kyrkans långa historia har det alltid pågått en kamp mellan räknarna och älskarna. Och när dystergöken i mig tar över känns det som om räknarna just nu har makten. Och så skriver han vidare så här. Räknarnas teologi kan sammanfattas med orden: Gud är vad Gud gör. Guds aktivitet ska man kunna föra bok över om den ska vara något att ha. Det ska löna sig att hålla på med det andliga helt enkelt. Man behöver inte vara någon stor profet för att förstå att detta är vägen till andlig utarmning, och resultatet blir en trött tro. Slutcitat. Därför så tror jag att just frukten av vårt liv är av avgörande betydelse. Och när vi ska bedöma en människas budskap, så ska vi se på den människans frukt av livet som levs, inte i första hand av orden som sägs. Jesus säger ju: ett gott träd bär bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ibland kanske vi måste smaka på frukten för att avgöra om det är bra eller dålig frukt. Och han fortsätter och säger så här, vi läste: inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Och jag tror att också detta har med frukten att göra, frukten som vi bär. Vi har olika uppgifter i församlingen. Om jag inte bär god frukt i den uppgiften, då är det inte säkert att jag är på rätt plats, är i rätt uppgift. För jag tror faktiskt att just att vara på rätt plats, i den uppgift som Gud tänkt för mig, tror jag är nyckel till att bära god frukt. För varje träd som inte bär bra frukt, säger han, huggs ned och kastas i elden. Jag återvänder till orden ifrån Matteus 5:20. Om er rättfärdighet inte, om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, då kommer ni inte in i himmelriket. När Jesus förkunnade, omvänd er, himmelriket är nära, så avsågs inte i första hand ett tidsperspektiv, att det låg nära i tiden på det sätt som vi kanske mäter tid, utan att himmelriket var nära i form av hans personlighet. Det var nära i form av hans förkunnelse. Himmelriket var nära i form av den frukt som följde av hans liv här på jorden. Gudsriket inom oss. Och det är, tror jag, den frukt som vårt liv ger som är avgörande betydelse om vittnesbördet om oss kommer att vara himmelriket är nära. Jag upplever en sak som jag tänkt på den sista 2 månaderna. Jag tror att Gud vill att vi låter ett bönealtare stå i församlingens mitt. Och det är runt det altaret vi ska samlas. På det altaret lägger vi våra offer. Där offrar vi oss själva till Gud. Vi offrar vårt ego. Vi offrar våra tankar. Ja, vi offrar våra insatser i församlingen. Där på det offeraltaret, det bönealtaret, där får vi offra vårt uppdrag, vår tjänst i församlingen och säga till Gud med uppriktighet: är detta den tjänst som du, Gud, vill att jag ska ha? Eller är det någon annan som ska stå i den tjänsten jag har? Där måste vår bön vara: Gud, låt mig ta min plats och inte någon annans. Och det där hämtade jag faktiskt från en av Thomas Sjödins böcker. Alltså, den som tar sin plats tar inte någon annans. Jag tyckte det var så bra. När vi villkorslöst överlämnar allt i oss till Gud, kommer han att låta oss som församling veta vad varje lem i kroppen ska ha för plats. Nu kanske det någon som tänker sig, ja, men den här tjänsten jag har, den har jag haft i så många år, ska jag nu lämna den? Det är inte det jag menar. Det viktiga är om jag bär frukt i den tjänsten, att jag bär en god frukt i den tjänsten. Jesus säger också så här, att varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Det finns en konst i att beskära ett fruktträd. Jag är inte expert på något vis, men jag har ändå försökt att lära mig så mycket jag kan. Och då finns det några grundläggande regler. En gren som inte ger någon frukt, den tar man bort. Varför gör man det? Jo, den suger bara ut näringen ur trädet utan att ge någonting tillbaka. Vad säger Guds ord om när vi möts tillsammans? Var och en har något att bidra med. Det andra som jag har fått lära mig är att en gren som växer åt fel håll, alltså inåt i trädet, den tar man också bort. För annars så skymmer den grenar som bär frukt, vilket i sin tur leder till att frukten kanske inte mognar. Därför att det kommer inte in tillräckligt med ljus. Och så ger man också sig på de där grenarna som bär frukt. De ansar man. Inte för att de i första hand ska bära mer frukt, utan för att frukten ska hålla en högre kvalitet när den mognat. Det är liksom grundprinciperna i att beskära ett fruktträd. Om vi då tänker så här, att det högsta syftet med ett fruktträd är att det ska bära frukt. Ja, men då tänker vi fortfarande lite kortsiktigt. För det övergripande syftet måste vara att bära frukt av hög kvalitet. En frukt som är bestående på det sättet att den kan ge frukt i form av ett nytt träd som i sin tur bär frukt. Och i de flesta fall så har en enda frukt dessutom flera kärnor i sig och kan i sig därför ge upphov till flera träd. Det avgörande för ett fruktträd är inte hur vackert det är och hur många blommor det har på våren, utan hur mycket frukt och vilken kvalitet det bär på hösten. Och låt mig avsluta med att säga så här. Vår primära uppgift är att bära frukt i form av människor som vinns för Kristus. Som i sin tur vinner människor för Kristus. När det sker så bär vi bestående frukt. Kom ihåg, frukten av vårt liv talar mer än frukten av våra ord.